Vi får inte svika våra pojkar genom att ge dem en patronlåda som tar en eller två minuter att öppna, vilket ger fienden tid att ta liv som hade kunnat räddas om lådan tejpats med stark tejp som kan öppnas på en bråkdel sekund. Snälla, herr president, gör något åt detta genast. Inte imorgon eller snart, utan nu.
10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Quantum leap.
Salto quântico.
Salto quântico. Salto quântico. Salto quântico.
Quantum leap. Salto quântico. Salto quântico. Salto quântico. Quantum. Det du inte visste att du ville veta.
Vad är det sista slutligen som håller universum samman? Jag tänkte närma mig den här frågan ur en lite mer praktisk synvinkel den här gången. Nu skippar vi astrofysiken och kosmologin och tar ner det till en nivå som alla garanterat kan relatera till. Jag vill nämligen hävda att det finns två uppfinningar som bidrar till att hålla samman universum, eller åtminstone människans värld. Du har väldigt sannolikt minst en av dem på dig, eller med dig, just nu. Jag talar om Jesus-tejpen och dragkedjan, eller silvertejpen och blixtlåset. Kärt barn har ju många namn. Inte minst då tejpen, gaffatejp, rodartejp, vevtejp, etc. etc. Jag kallar den alltid för Jesus-tejp själv, men för det här avsnittet kommer jag att använda det mer neutrala silvertejp. Dragkedjan, den heter ju också blixtlås alltså, men jag tänker definitivt tala om dragkedja den följande halvtimmen. Det är mycket mer beskrivande om man frågar mig. Godkänns av Svenska Akademins ordlista dessutom. Hur som helst, både silvertejpen och dragkedjan är exempel på teknik som förändrade världen i grunden och som numera känns så självklara att de verkar ha funnits, tja, alltid. Men det hade inte. Både silvertejpen och dragkedjan är relativt sena påfund, med spännande storyn värda att berättas. Medan du lyssnar kan du fundera, vilken dera har förändrat din värld mera? Vilken dera skulle du ta med dig till en öde ö? Jag vet helt säkert vilken jag skulle välja. Men mer om det mot slutet av avsnittet. Välkommen hur som helst till Kvanthopp. Mitt namn är Markus Rosenlund. Det är egentligen en ganska chockerande tanke. Vi är den första civilisationen med tejp, alltså självhäftande tejp. Till exempel, så ny är tejpen som uppfinning att den inte existerade när min morfar föddes. Året var 1910. Alla civilisationer före 1900-talet, från sumerer, egyptier, greker och romare till medeltidens stormakter, klarade sig helt utan självhäftande tejp. Apropå det, här kommer Sokrates till exempel. Han vill bjuda in publiken till ett samtal om moral och demokrati på Agoran, forumet. Sokrates har skrivit ner några rader på ett pergament. Men hur sätter han upp det på torgets vägg? Det finns inga häftstift, inga stansar, inga tejprullar. Inga postitlappar heller. Bara snören, bronsspikar och kanske lite koda om han har tur, Sokrates. No, men han fick ju fram sitt budskap i alla fall. Men ändå, vad om Sokrates skrev någonting, blev frustrerad och rev sönder pergamentet? Men sen insåg han att, nähä, det där var ju guld i alla fall. Hur gjorde han då? För som sagt, ingen tejp. Nå, svaret är väl då att han fick skriva om allt från början. Så gjorde man på den tiden. Skadade viktiga manuskript, brev och avtal skrevs ofta om från grunden. Särskilt om de skulle visas upp eller vara juridiskt bindande. På medeltiden kunde man också sy ihop revor i pergament med tunna trådar och nål. Det ser ut lite som kirurgiska stygn i gamla manuskript. Men det här betyder ju såklart inte att folk förr i tiden helt saknade lösningar för att fästa, foga ihop eller binda saker. Sånt som vi använder till exempel silvertejp till. Folk förr i tiden körde med snören, rep och remmar, ofta av växtfibrer eller läder. Och lim fanns ju också i form av klibbiga naturliga ämnen, harts, bitumen, naturgummi, kåda, bivax eller honung. Och som en sorts prototejp förekom ju också diverse tygremsor och väv indränkta i de nämnda substanserna. Men inget av det här erbjöd den omedelbara, smidiga, riva av och fixa lösning som självhäftande tejp gör. Men det blev i praktiken inte möjligt med sånt innan vi hade massproduktion, industriell kemi och den moderna konsumentkulturen. Ja, och plasten spelade förstås en viktig roll just när det kom till silvertejpen. Och som det så ofta är med teknik var också silvertejpen någonting som kom till i stridens hetta.
December 7th, 1941. No American will ever forget this Sunday morning in Hawaii. Across the blue waters of Pearl Harbor.
Under andra världskriget hade amerikanska soldater problem med ammunitionen till granatkastare. Granaterna levererades i lådor som var förseglade med vax och papperstejp för att skyddas mot fukt. För att packa upp granaterna behövde artilleristen riva upp pappret och bryta förseglingen. Och det fungerade sådär, ibland. Men när det inte gjorde det stod soldaterna där och kämpade för att bända upp lådorna med kulorna visslande kring öronen. Och det är ju inte optimalt. Men här kommer Vesta Stout. Hon arbetar på en fabrik där hon packar och kontrollerar granater. När hon slås av tanken att det måste finnas ett bättre sätt för det här. Stout är mamma till två söner som tjänstgör i flottan. Och hon kokar av ilska över att sönernas och andra soldaters liv riskeras av att man är tvungen att fumla med förpackningar. Så Vesta Stout tar upp saken med sina chefer. Vad sägs om att tillverka en tejp av starkt vattenavvisande tyg? Stout fixar till och med en prototyp att visa upp. Ingen reaktion från cheferna. När cheferna fortsätter ignorera henne skriver hon ett brev direkt till president Franklin D. Roosevelt. Brevet inkluderar en handritad skiss också. Stout skriver:
vi får inte svika våra pojkar genom att ge dem en patronlåda som tar en eller två minuter att öppna, vilket ger fienden tid att ta liv som hade kunnat räddas om lådan tejpats med stark tejp som kan öppnas på en bråkdel sekund. Snälla, herr president, gör något åt detta genast. Inte imorgon eller snart, utan nu.
President Roosevelt nappar på konceptet och kastar bollen till de militära myndigheterna. Och inom 2 veckor får Stout svar att idén har fått grönt ljus. Med beröm dessutom. En idé av exceptionellt värde. Företaget Johnson & Johnson, som har specialiserat sig på medicinska produkter, får uppdraget att utveckla och tillverka tejpen. De tar fram en slitstark tygtejp med kraftigt häftämne. En tejp som i soldaternas munnar snart är känd som ducktejp, anktejp. För att vatten rinner av tejpen som från en ankas rygg liksom.
Så det är inte ducktejp då, utan ducktejp?
Ja, båda uttalen är faktiskt korrekta. Det enda som den inte ska kallas ännu i det här skedet är silvertejp. Den version som USA:s armé använder är nämligen inte silverfärgad. Den är olivgrön eller brun till färgen. Kamouflagefärgad mer eller mindre, liksom. Efter kriget lanserades sen en silverfärgad variant också, som faktiskt kallades duct tape, eftersom den användes av rörmokare till att täta ventilationskanaler, alltså ducts. Men ironiskt nog visade senare tester att tejpen inte alls var särskilt bra på att täta just ventilationskanaler, alltså ducts. Bland annat för att tejpens lim är känsligt för värme. Men ducktejpen blev hur som helst omedelbart populär bland soldaterna tack vare sin hållbarhet och mångsidighet. Den användes för att laga allt från kängor till gevär och jeepar. Efter kriget såldes tejpen sen i järnaffärer och resten är historia, som man säger. Silvertejpen har sedan dess fastnat totalt i våra medvetanden. Och på mycket, mycket annat. Men gaffatejp då? Varifrån kommer det ordet? Jo, från Hollywood, vars tekniska personal såklart älskade den nya tejpen. Inom filmproduktionen är en gaffer, den huvudansvariga elektrikern som ansvarar för belysningen på inspelningsplatsen. Och gaffern behöver tejp för att fästa en mängd sladdar överallt. Därav alltså gaffatejp. Hur som helst, den ursprungliga versionen av silvertejpen skiljer sig inte värst mycket från den som säljs idag, kanske med undantag för färgen då. Silvertejpen består av 3 huvudkomponenter. Ett nät av tyg, en så kallad mesh, som ger draghållfasthet och gör att tejpen går att riva av för hand. Ett yttre lager av polyetenplast gör den vattenavvisande och ja, slutligen ett gummibaserat tryckkänsligt lim, ofta syntetiskt, fäster det hela vid vilken yta man än vill. Och resultatet är någonting som åtminstone jag medger att jag är helt beroende av. Jag har som regel att det alltid ska finnas en rulle silvertejp inom räckhåll. Jag har en i byrålådan där hemma, en i bilen, 2 på stugan och 2 i segelbåten. Minst 2. Never leave home without it, som jänkarna säger.
Episode of Mythbusters.
Relax. This one hurt a bit.
Den som vill fördjupa sig i silvertejpens möjligheter så att säga kan ju leta upp TV-programmet Mythbusters 3 olika avsnitt där de testar silvertejpens gränser. De byggde bland annat ett helt flygplan av silvertejp. Jo, det flög.
So our duct tape plane actually chief flight?
En båt. Jo, den flöt.
We got a boat!
En fungerande kanon. Jo, den sköt.
Say hello to our little friend!
Och en användbar bro. Av de 18 silvertejpsmyter som Mythbusters testade var det bara en som blev motbevisad. Det visade sig att man inte kan använda silvertejp för att stoppa en bil som kör i 100 km i timmen.
Here's the thing about duct tape. I hate duct tape. I can't stand the stuff.
Men det finns en legend om silvertejpen som kanske slår alla de övriga. I april 1970 befinner sig tre astronauter på väg mot månen.
Launch control, this is Houston. We are go for launch.
Apollo 13 ska bli NASAs tredje månlandning. Men det blir inte en resa till månen. Det blir en kamp för överlevnaden. Det är nu som de berömda orden uttalas. Houston, we have a problem.
Houston, we have a problem.
En syretank i servicemodulen har exploderat. Strömmen bryts, syret pyser ut i rymden, livsuppehållande system havererar. Astronauterna Jim Lovell, Jack Swigert och Fred Hayes tvingas ta sin tillflykt till månlandaren, som inte alls är byggd för att hysa tre personer under en så lång tid.
We're looking at less than 15 minutes of life support in the Odyssey.
We never lost an American in space. We're sure as hell not gonna lose one on my watch.
Odyssey, do you?
Och det blir värre. Månlandarens koldioxidfilter räcker inte. Luften blir snart farlig att andas. Besättningen kommer att kvävas. Inte av brist på syre, utan av koldioxiden i sin egen utandningsluft. Men det finns reservfilter ombord i kommandomodulen. Problemet är bara att de är fyrkantiga och månlandarens filtersystem är runt. På marken arbetar ingenjörer dygnet runt. De rotar i listorna över vad astronauterna har med sig ombord. Och där finns den. En rulle silvertejp. Så, med silvertejp, plastpåsar, kartongbitar och några slangar bygger markpersonalen en filteradapter. Och instruerar sedan besättningen ombord på Apollo 13 steg för steg att bygga en kopia i rymden. Resultatet ser ut som någonting som man har satt ihop med hjälp av barnens pyssellåda. Men hej, det funkar. Koldioxidnivåerna sjunker. Astronauterna kan andas igen. Och silvertejpens legendariska status går igen upp med ett pinnhål eller två. Med en sådan meritlista så tycker man ju att tävlingen är avgjord redan i det här skedet. Det måste ju vara silvertejpen som håller universum samman. Eller hur? Det är därför man kallar den Jesus-tejp faktiskt. Men vi har kandidat nummer två kvar att avhandla. Dragkedjan eller blixtlåset. Och den ger definitivt inte upp utan en fight. För jag menar, om du liksom jag sannolikt har en rulle silvertejp i verktygsbacken, hur många dragkedjor har du på dig, på din kropp, just nu? Hur många har du i din garderob just nu? Jag har åtminstone mycket fler dragkedjor än silvertejprullar. Den saken är klar. Det här är en teknologi som känns så självklar och allestädes närvarande att vi knappt ens märker den nu längre. Ändå har dragkedjan förändrat våra liv totalt. Från hur vi klär oss till hur vi öppnar och slutar våra väskor, våra tält, våra rymddräkter. Men det är lätt att glömma vilken snårig och lång väg det var innan någon faktiskt fick dragkedjan att fungera. Den amerikanske historikern Robert Friedel har konstaterat att det faktiskt tog en kortare tid att uppfinna både flygplanet och datorn än dragkedjan. Den allra första mekanismen, patenterad 1851 av en viss Elias Howe, som också räknas som symaskinens uppfinnare, var ingen vinnare. Howes automatiska kontinuerliga klädslutare var svår att använda, benägen att rosta, den fastnade eller brast vid de mest olämpliga tillfällen och var så dyr att tillverka att den mer eller mindre fördubblade detaljhandelspriset på ett par byxor. Nästa steg togs 1891 när Whitcomb Judson, en amerikansk ingenjör med verkande rygg, tröttnade på att snöra skor. Och jag med mina 2 meter och kroniskt onda rygg förstår honom. Judson tog fram en mekanisk lösning som kunde öppnas och stängas med ett enda grepp. Han kallade den för en clasp locker, spänneslåsare. Judson demonstrerade sin uppfinning på världsutställningen i Chicago 1893, men folk var mest bara förvirrade. Mekanismen var klumpig och gick lätt sönder. Judsons uppfinning ledde ändå till bildandet av ett företag, Universal Fastener Company, som under flera år försökte förbättra designen. Det verkliga genombrottet kom ändå först drygt 20 år senare. Då hade en svensk-amerikansk ingenjör, Gideon Sundback, börjat arbeta för Universal Fastener Company och snabbt blivit företagets tekniska kärna. Sundbacks karriärutsikter inom företaget försämrades knappast av att han gifte sig med fabrikschefens dotter. Sundback börjar i det här skedet systematiskt förbättra Judsons misslyckade design. År 1913 utvecklar han någonting som han döper till Hookless Fastening Device. En kroklös förslutningsanordning. Låter ju sexigt, eller hur? Prototypen till vår tids moderna dragkedja. Sundback gör flera avgörande förbättringar i Judsons ursprungliga design. Han fördubblar antalet tänder och placerar dem i 2 rader som ligger mot varandra. Han ger varje tand en liten upphöjning och en fördjupning så att de kan haka i varandra på ett stabilt sätt. Och han förstorar glidöppningen i löparen så att tänderna kan ledas in och pressas samman effektivt. Och resultatet blir någonting helt nytt. Ett robust, tillförlitligt system som håller ihop, går att dra upp och ner och som dessutom går att massproducera för en billig slant. Sundback kallar sin uppfinning för separable fastener, den separerbara fästanordningen. Fortfarande inte jättesexigt. I alla fall den patenterades år 1917. Dragkedjan är alltså lika gammal som Finland, med andra ord. Mm. Men som det visade sig, problemet var inte bara att få tekniken att funka. Det gällde också att övertyga världen om att det här faktiskt var någonting som folk ville ha. Och precis som med silvertejpen blev det ett krig som såg till att så skedde. Det är under första världskriget som dragkedjan börjar användas i större skala, i militära sammanhang. Pilotoverallar och säckar och mycket mer. I stridens hetta hinner ingen fumla med knappar och snören. Det är liksom poängen här. Plötsligt blir nyttan av en snabb, tillförlitlig stängningsmekanism väldigt uppenbar. Men det verkliga genombrottet dröjer till 1930-talet. Inte i militärens baracker den här gången, utan genom någonting så fredligt som barnkläder. Dragkedjan säljs då in som ett sätt för småbarn att själva kunna klä på sig utan att behöva handskas med knappar. Samtidigt börjar skoföretaget BF Goodrich använda Sundbacks design i sina nyutvecklade gummigaloscher. Chefen Goodrich själv kommer på att kalla innovationen för zipper, efter ljudet som uppstår när man drar igen den. Och ordet fastnar, bokstavligen. På 1950-talet är det ungdomen som tar över dragkedjan och gör den till symbol för den nya generationen. Mycket tack vare att jeans med dragkedja nu blir en grej. Och Hollywood hakar kvickt på den här trenden. I filmerna används läderjackor med flera dragkedjor. Lite på samma sätt som punkrocken senare körde med säkerhetsnålar som piercing på all världens ställen. En tidig blixtlåsmannekäng är Marlon Brandos karaktär i bikerfilmen The Wild One.
Come on, Johnny. Let's go someplace. Let's get out of here. Every time you look around, there's cops.
Plötsligt står dragkedjan för någonting fräckt och impulsivt. En symbol för den sexuella revolutionen till och med. Kolla in Rolling Stones album Sticky Fingers från 1971 med sin omslagsbild, en närbild av gylfen på ett par jeans med den tydliga konturen av ett manligt organ under det tajta tyget.
I was still like, wow.
T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10.
Men också NASA upptäckte snart den praktiska mekanismen och utvecklade 1958 lufttäta dragkedjor för tryckdräkter, för piloter som flög på hög höjd. Och senare också dragkedjor för de första rymddräkterna. Nu alltså med förmågan att hålla lufttrycket kvar inuti dräkten i vakuum. Under 1960- och 70-talen blir dragkedjan en nyckelkomponent i rymdkapplöpningen. NASA använder lufttäta blixtlås i både Mercury, Gemini och Apollo-programmen. De är robusta, pålitliga och gör det möjligt att ta på sig rymddräkter snabbt och smidigt. Men när rymdfarten mognar och uppdragen blir längre, mer komplexa och kräver mer pålitlig livsuppehållande teknik, börjar dragkedjans begränsningar synas. De specialdesignade dragkedjorna bygger i det här skedet på två kraftiga mässingskedjor som när de stängs pressar ihop en gummipackning mellan sig. Konstruktionen fungerar men den är stel, känslig för slitage och kräver ständig återtestning. Så när man utvecklar nya generationer av rymddräkter väljer man att helt och hållet lämna dragkedjan bakom sig. Moderna rymddräkter som den amerikanska IMU och den ryska Orlan-dräkten använder istället roterande metallkopplingar och låsringar. Hjälm, ärmar, handskar och bensektioner sätts ihop med precisionslåssystem, ofta i form av bajonettkopplingar som sluter ihop helt tätt. De nyaste dräkterna, som NASAs ex-IMU, har dessutom en helt ny idé. Astronauten kliver in i dräkten bakifrån. Det är som att gå in i ett hårt skal. Bakstycket, som fungerar som en dörr, fälls sedan på plats och låses mekaniskt, utan en enda dragkedja i sikte. Men här nere på jorden har ju dragkedjan, eller blixtlåset, som sagt blivit helt oumbärlig. Och det är inte alltid en bra sak. Jag hade till exempel själv en fin trolleyväska som jag använde i flera år. Och den skulle ha tjänat mig i ytterligare många år om inte dragkedjan hade gått sönder så att mina ägodelar spreds över terminalens golv på Oslos flygplats. Sedan var väskan mer eller mindre oanvändbart skrot direkt. Dragkedjan är ofta ett klädesplagg eller en pryls svaga länk. Jag menar, jag kunde ju ha fixat min trolleyväska direkt förstås, men det här var en av de där sällsynta gångerna då jag inte hade en rulle silvertejp med mig i bagaget. Där ser man. Kvanthopp är nu slut för den här veckan. Men kolla in svenska.yle.fi. Där finns en artikel på samma tema med en poll där du kan tycka till och rösta om vilken dera som sist och slutligen håller universum samman. Silvertejpen eller dragkedjan. Vilken dera skulle du ta med dig till en öde ö? Jag vet vad mitt svar skulle bli. Markus Rosenlund, så heter jag hur som helst. Vi hörs om en vecka. Hej så länge. Ajo, hej förresten. Kom ihåg att favoritmarkera Kvanthopp på arenan. Så får du notiser sen och missar aldrig ett avsnitt.